Varmt välkomna till Ted och Kai. Ted Forsström heter jag och Kai Korkeaho heter den andra mannen. Och nu kan det hända att du är en av de många nya lyssnarna som lyssnar på den här podden. Och jag vill inleda med att förklara här att det är alltså inte humorgruppen Kai som är med i den här podden, utan det är författaren Kai Korkeaho tillsammans med mig då, Ted Forsström, som gör den här podden. För jag tror att det är säkert ganska många nu som har googlat på Kai och Svensk Finland och sådär. Och då har de kanske hittat den här podden. Och jag tycker det är jätteroligt att ni har kommit hit och fortsätt gärna lyssna. Men att det är alltså då inte humorgruppen Kai.
Vi vet ju inte hur länge den här podden fortsätter. Jag har ju övervägt att kanske avgå nu i veckan.
Ja, du skrev det ett meddelande åt mig. Ganska sent att du kanske slutar med podden.
För att nu jag vet inte som riktigt hur jag ska podda längre, tror jag. För att så mycket ställdes på hovo och jag vet inte riktigt i vilket sammanhang jag ingår i, och jag vet inte om det jag säger liksom går någonsin att lita på mer heller. Jag fick en identitetskris samtidigt som jag fick en identitetsboost. Var det inte någonting sånt som hände i lördags?
Ja, jag tror det. Alltså, för de allra flesta var det nog mest bara boosten, tycker jag. Alltså det var ju, ja, alltså det mindblowing är det ju. Alltså på något sätt så här historiskt ofattbart det som hände.
Det var som att någon dividerade med noll i direktsändning och så fick de ett resultat. Och jag var som att det där går inte. Det har jag lärt mig i skolan att det där går inte att göra.
Ja.
Och jag har försökt på miniräknaren göra det där och det går inte.
Mm.
Men nu mitt i allt så kom det ett resultat.
Ja.
Och efter det så är världen sig inte lik. Det är också som vid när de hittar nya elementärpartiklar.
Mm.
Jag läste nu också att de har lyckats göra ljus till vätska, eller att det beter sig som vätska.
Mm.
Och det går ju inte heller. Då är det ju igen någonting som man har tänkt att man har koll på, som då plötsligt är någonting helt annat, och så måste man omvärdera sådana här grundläggande saker,
ja,
i livet.
Alltså att om det här nu inträffar, vad har det för följder och konsekvenser? Och det är ju lite kanske det. Alltså att om de vann Mello, Vad betyder det här? Om de är favorittippade att vinna Eurovision, hur liksom, vi måste ju rita om hela periodiska systemet, för att det stämmer ju inte mer.
Nej, och jag tycker ju medierna har ju skrivit allt som går att skriva. Det skrivs ju fortfarande, dagligen är det ju jättemycket. Och det som dock inte har någon, som ingen har reflekterat över, är att det här kan ju också vara döden för en del finlandssvenska institutioner.
Jaha.
Men för att nu när liksom Kai är på globala Spotify-topplistan, alltså de var nu, tror jag läst att de var den 138:e mest spelade musikgruppen i världen.
Ja.
Så Då går ju Vegatoppen i graven.
Ja.
För Vegatoppen har ju bara existerat för att det finns en finlandssvenskhet som bryr sig om den och som tar den, ja, på allvar.
Ja.
Men nu plötsligt så visar ju det här att vi behöver ingen Vegatopp. Den är inte på riktigt. Ja. Är man från Svensk Finland kan man vara på globala Spotify-topplistan också.
Jag har inte sett Teo Jokka Iso Jokka där i studion och säger att på andra plats så har vi Lady Gaga i Vegatoppen. att det, jag håller med om att det blir skevt.
Ja, och sen allt det här också med att vet du, någon gång har man ju tänkt då när man har suttit vet du, i efter nio-studion att ja, nu är jag här och liksom alla tittar. Men så är det inte längre.
Nej.
För man kan också vara i Melodifestivalen och få 3,8 miljoner röster ja. Från tv-tittare.
Men det de gjorde var ju att de visade att någonting omöjligt är möjligt. Och det där kan ju vara ångestframkallande också. Alltså att om man tänker att man tänker att det finns en gräns, alltså som finlandssvensk så finns det en gräns. Alltså det kommer ett tak emot. Alltså om du inte jobbar på finska så då når du inte ut till den finska publiken. Om du inte formar dig och på riktigt liksom satsar på att nå ut till Sverige så då gör du inte det automatiskt. Utan att det finns den här finlandssvenska bubblan och du kan liksom göra din grej där. Och för de allra flesta så räcker det och sådär. Men att på något sätt nå ut till Sverige utan att satsa fullt på det så är omöjligt. Och nu visar de att nej, det är inte omöjligt. Att för många andra så kan det kännas sådär att men vad är det som stoppar mig då? Ja, för att jag är så roko. Förr har man alltid kunnat skylla på det där. Nej, men att det är för litet, det är för nischat. Jag är finlandssvensk. Men om en grupp från Vörå som sjunger på dialekt toppar Spotify-listan, är på globala listan så är det ju på något sätt bevisat att nej, det är inget hinder. Du måste bara bli bättre.
Ja, men det där är väl... Alltså nu närmar vi oss då kärnan till det här komplexa förhållandet som jag har haft i humorgruppen Kai i alla tider. Och mycket har att göra med den här envisheten att göra den här dialekten på en nationell arena. För att det är någonting som man inte ju borde göra, har jag som instinktivt
ja.
Det är som när min mamma är i Helsingfors och så envisas hon med att prata SC-dialekt i hotellreceptionen.
Mm.
Och så jag bara, men alltså, det är ju som gulligt men det är också jätteprovocerande för mig, att vad tänker du mamma att de ska förstå det där ja. Som bara några tusen människor förstår.
Men vi är ju uppvuxna med en på något sätt inbyggd, jag vet inte om skam är rätt, men en sorts på något sätt så här liksom förståelse om att man ändrar. Det där måste man justera för att på något sätt bli tagen på allvar.
Arbeta bort den och så här, alltså inte i alla sammanhang, men åtminstone då när man rör sig i den så kallade riktiga världen.
Ja, framförallt i de sammanhang om man på något sätt vill lyckas med någonting. Så då är det där någonting som att, ja men okej, det där måste man sen beakta. Men de är ju uppvuxna utan den här genen eller den här utmaningen i Hovo. Att de har på något sätt kunnat köra på och nu visat åt sådana som du och jag, en äldre generation som kanske har det där att man skulle inte behövt göra det.
Ja, eller så har de också känt den där skammen, men de har då gjort ett medvetet val och att nu kör vi bara.
Mm.
Och jag vet inte liksom hur de själva ska förklara det där. Men det var ju nu då när alltså jag nästan fällde en tår när Skatteverket, alltså jag vet inte om du såg den här uppdateringen, alltså Skattebyrån i Finland publicerar ju ett inlägg på dialekt. Jag läser här: om du har ägt din bastu 1 januari ska du betala fastighetsskatten för hela året, fast du skulle sälja bastun din under året, till exempel åt en grann. Du får fastighetsskattebeslutet i min skatt senast den 13 mars. Alltså, Finlands skattebyrå ja, skrev det där.
Alltså på något sätt det mest auktoritära och byråkratiska som finns skriver på dialekt.
Ja, och då var det som något som brast nästan i mig. Att vilken, vet du, man ingår i samhället, eller samhällsserien.
Ja.
Man i ens modersmål är plötsligt accepterat.
Ja, och jag tänker på den här otroliga gärningen som de nu gör.
Men säg inte sådär, använd inte sådana där ord.
Ja, men jag måste göra det, för att det finns inget mindre ord att använda, för att man måste på något sätt tänka framåt, och jag tänker på nästa generation. Jag tänker på Lo, som det här var första året som han egentligen brydde sig om Melodifestivalen och Eurovision. Han är 9. Så nu börjar han liksom, han uppskattar sånt här och han vill titta på sånt här. Och tänk att för honom...
Han är förmodligen straight, Ted.
Men tänk att för honom, liksom det där hans första minne av att, liksom, att göra den här första som han följde med. Så där var det en grupp med unga män som ju är otroliga förebilder. Alltså det måste man ju också poängtera här. Alltså de är ju...
Men sluta nu använda de här orden.
Ja, men de är det. Alltså både liksom i hur, åsikter, hur de rör sig, hur de skojar. Och jag menar,
du låter som Viva Nygård Fagarod nu.
Ja, men jag blir ju till hon när jag säger såna här saker. Jag menar också det att Axel skriver böcker, att han är en manlig författare också, alltså så här förebildsmässigt åt unga pojkar. Men att Lodo ser de här tre pojkarna som kommer från samma ställe som han, pratar en dialekt som påminner väldigt mycket om en dialekt som han är uppvuxen med, och att det är på något sätt en självklarhet att de är med i det här. Och inte bara det, utan för honom också en självklarhet att de vann, för att det var ju bästa låten enligt honom. Och hur jag står där och måste på något sätt får en sån här känsla av att nej, men det här måste jag förklara åt honom, att det här är inte vanligt, Lo. Det här är mycket, mycket ovanligt. Det här har aldrig hänt. Det kommer kanske aldrig att hända igen. Jag vet inte. Men så här har det inte varit. Och så stoppar jag mig. Jag säger inte de här sakerna. För jag inser att varför skulle jag göra det? Varför skulle jag på något sätt sätta någon artificiell begränsning åt honom i de här tankarna? Utan att förstås ska han se det som att det här är en självklarhet. Sen vänder han sig mot mig och frågar, alltså pappa, kände du Kevin, Axel och Jakob? Och så får jag lust att säga att ja, det gör jag, Lo. Men jag var känd förr i tid. Det skulle jag vilja sagt då. Och jag skulle vilja börja prata om Radio Pleppo. Och sådär. Att det aktiverade starkt att liksom att nej, det är mig du ska se upp till. För helvete, pojk. Men det gör jag ju inte förstås. Utan att jag säger ju förstås att ja, jag kände dem, att jag jobbar med dem. Att det var roligt och att det är så bra typer. Och nu är det ju det där någonting ofattbart på ett sätt. Och vad det där betyder. För jag vet ju att Lo är ju inte ensam eller unik i det här, utan att jag vet ju att det finns såna här pojkar och flickor i alla hus och hem i Österbotten som är med om precis samma sak. Och det är väldigt få människor som uppnår det där, som uppnår det där så där ungt och på något sätt får tillgång till de här arenorna och sen också förvaltar det liksom på rätt sätt. Alltså nu skulle det ju vara svårare om humorgruppen Kai, alltså att om de skulle på något sätt vara pilsnerraggare, alltså att de skulle vara där och de är från Vörå, men att de liksom, de skulle vara där och liksom skriker BONG! Och så här och håller på. Alltså att det ändå är på något sätt att ja, du ska se upp till dem, Lo, men du ska inte dricka lika mycket som dem. Alltså eller om de skulle liksom ha såna värderingar, att de skulle ju ändra mycket det, men att det att de inte gör det, utan att de är seriösa i sin humor och allt det där. Så att som förälder så känns det ju på något sätt sådär att tack, vad fint, vad bra att ni gör det.
Kära lyssnare, alltså, ni lyssnar till podden Vivan och Kai, som är en svenska ylepodd där vi just berömmer finlandssvenska aktörer i stora ordalag. Boen, Bormo, Bulto, Össar, Bottning, som talas dit så popna popkum, så hör vi, popnu denna popkum, så hör vi, lys på Ted och Kai. Det har ju varit speciella år och jag har ju ofta återkommit till den här känslan av att någonting är fel med verkligheten, och så har jag lite dragits till den här simulationsteorin, och jag har nämnt den i olika sammanhang här i podden också. Alltså det finns ju en teori om att det vi alla upplever här, det är inte på riktigt, det är en simulation i en dator som någon mycket mer avancerad intelligens än vi gör för att testa olika saker. Och man kan då se att det är en simulation när märkliga saker händer som inte borde hända. Som det som händer i USA nu är ju också väldigt märkligt och väldigt obehagligt också på många sätt, men det som går emot vår uppfattning om vad som, om hur saker och ting ska vara och göras. Och då kan man se det som att det här är nu att nu testar den här intelligensen någonting i simulationen för att se hur vi reagerar. Och, men nu var det som ett superboostat ögonblick när humorgruppen Kai vann. Jag satt ju och skrek framför tv-skärmen. Jag skrev på Instagram att det här var ju alltså mitt livs största tv-ögonblick. Och så kändes det då. Och dagen efter var jag så här att var det där nu ändå lite starkt skrivet. Men nej, inte vet jag när jag skulle ha upplevt någonting på tv så omvälvande som det där. Mm. Och, men jag skrev upp att nu var det som att simulationen jumped the shark. Och det är ju ett uttryck som handlar om när tv-serier går för långt och blir otrovärdiga.
Ja, man får över gränsen.
Ja, och det beskrev hemskt bra hur det kändes just då.
Men är du på något sätt, alltså, för det känns ju då som att den här simulationen ändå är ganska riktad mot dig. Alltså för att det ändå, jag menar, vi har ju diskuterat humorgruppen Kai tidigare och just att de har ditt namn och sådär.
Nej, det är ju något som inte heller någon har skrivit om. Hur de, nu då, för en generation av Kajar så återigen så ska det här namnet förknippas med någonting så här lustigt. Att man använder ordet som ett onomatopoetiskt lustigt ord.
Mm.
Och att det finns något inbyggt humoristiskt i det här namnet.
Ja, jag tänker ju att efter dina författarframträdanden så kommer ju folk att börja vara sådär att men ska du få Barabarabastun utav?
Ja, vet du att jag var igår i Tavastehus på biblioteket och uppträdde och första tre frågorna handlade om humorgruppen Kai.
Ja.
Och jag var bara, nej alltså jag är den här författaren, jag är nog från samma område och jag som liksom samma dialekt och ja, haha, samma namn, haha, men här är min bok, hur man möter en mamma där jag skriver om mitt liv.
Mm.
Så här var det ju, alltså någon gång i tiden så var det ju att när Kai, alltså humorgruppen Kai uppträdde så inledde de med något sånt här skämt att ni som trodde att det var Kai Korkiaho som skulle uppträda. För att det var ändå som ett rimligt antagande att någon hade blandat ihop oss.
Mm.
Det där är ju superlänge sedan. Men så var det ju. Och sen så svängde det. Och så blev det att när jag uppträdde så var det alltid någon i publiken som såg besviken ut. För de hade förväntat sig att det var humorgruppen Kai.
Ja.
Och nu är det ju den här namnförbannelsen. Alltså min son Kaius tror att han heter Kai, eller det är vad han säger om och om igen. Kai, 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 och pekar på sig själv i spegeln. Och Kai, Kai, Kai. För att det är säkert lättare, och det är inte så lätt att säga diftonger och S, en komplicerad bokstav. Men nu måste vi ju som dölja alla nyheter för honom, för att han inte ska bli som konfunderad.
Ja.
Och det här är ju en problematik vi inte alls hade längtat efter.
Det kan ju också hända att den här simulationen är, alltså att det är Måns Zelmerlöw som är huvudperson. Alltså för jag tänker också att det på något sätt att han gjorde allt enligt liksom reglerna. Och det var på något sätt att han följde formeln. Och det var så mycket X-faktorer här som på något sätt hade betydelse som gjorde då att han förlorade. Och började gråta och skrika och allt vad man nu har läst att han gjorde. Så det kan ju också hända att vi lever i Måns Zelmerlöws artificiella universum och att det här på något sätt är viktigt för honom, att han måste på något sätt utmanas på det här sättet.
Han är nog sexy. Alltså,
ja, han är det.
Jag vet inte, jag hade glömt tror jag hur sexy han var, men också på något vis det här hans råa känslor. Jag tyckte att det var framförallt sexigt.
Det var intressant att han måste på något sätt att ja, men det är som om man spelar fotboll och förlorar till match, va? Att det är på något sätt att där är det okej att visa känslor, men inte här. Och sen är det ju jätteroligt att man läser de här, alltså hur otroligt starka känslor det är också, hur folk kommenterar. Alltså att han kallas, jag började skratta när jag sa att han skriver, ja, så det tycker väl Måns Zelmerlöw. Att det på något sätt blir liksom på den där nivån. Jag menar att det var ju också en sån här jättestark känsla av att nu vinner underdoggen. Jag var ju alltså då under finalen så var jag ju på afterski party som ordnades här i Pormo. Som var ju väldigt surrealistiskt på något sätt att då vara där då i snabba glasögon och dricka mint och kaka och följa med det här då på en skärm.
Mm, det där var första tecknet på att simulationen hade jumped the shark.
Att jag var på afterski.
När jag fick bilden av Ted Forsström i snabba glasögon och någon sorts skidmundering.
Ja.
På någon sorts dockasfest i Pormo.
Nej, men det var väldigt roligt och det händer så mycket roliga saker när jag är på sånt där. Att där kom ju en ung man fram till mig och sa, kände du Kai? Och då är det i det här sammanhanget då, liksom att ja, men menar du alltså de här som uppträder i Mello, eller menar du Kai Korkiaho, eller så Men så visade det sig att han menade min morbror och att vi var släkt. Och att det är sånt som bara händer under afterski i Pormo. Men att det var på något sätt också en sån surrealistisk känsla där, för att där var ju Cesar Excel var ju DJ då, och det var ju mycket känslor. Han skrek ju att nu ska vi ta hem det här nu, Kai, Kai, Kai. Och du hade ju bara spelat deras hittar liksom innan det här resultatet, och så att folk, det var ju som en elektrisk stämning, och man buar när man såg Måns Zelmerlöw och så där. Och sen när de vann då, så var ju liksom stämningen på topp, och då var det dags för artisterna att uppträda. Och så var det då, mina damer och herrar, plats på scen, Trio Perosetsi! Och
det var ju bra.
Ja, och jag är ju som inte, jag kan ju inte säga att jag är ett fan av Trio Perosetsi. Jag har aldrig egentligen sett dem uppträda tidigare, men att det var ju, alltså det var på något sätt liksom en sån här liksom prototyp av humorgruppen Kaj. Alltså det var ju tre gubbar som gör skojiga sånger. Och på något sätt att där var de och skråla i mikrofonerna och publiken sjöng med. Och det var ju så där att de här är också legender. Men att nu har det ju liksom hänt någonting i de här generationerna. Att här har vi, de är lika mycket legender på den här scenen här i liksom Pormogården. På revyscenen när de uppträder. Men sen har vi några liksom en bit bort då. Så har vi en annan österbottensk trio som uppträder i Mello.
Jag hade faktiskt glömt Trio Perosetsi, men nu när du sa det så väcktes det ändå varma minnen.
Ja, det var lite roligt, för att jag visste ju vad de spelade för musik, men att jag hade beslutat redan innan att jag skulle hypa dem ganska mycket åt Janika. Att när jag liksom såg då det här evenemanget, så var jag sådär att oj, alltså Trio Perosetsi ska spela Janika. Och hon har ju aldrig hört då att jaha. Hon såg riktigt fram emot att lyssna på Trio Perosetsi, men att hon visste inte vad de spelade för sorts musik. Och det var nästan som ett meme då när de skulle börja spela, och hon sprang in i salen för att vara så värt, äntligen ska hon få se det här. Att hon hade sett så fram emot konserten. Och så stod hon framför mig, och så vände hon sig sakta om. Och så var det, alltså det man skulle som kunna fota det ögonblicket och använda det som en sån här reaktionsmeme. För att det visar så mycket besvikelse, och vad är det som händer, och vad har du gjort mot mig, vad är det du utsätter mig för. Hon var inte förberedd på vad det innebär att lyssna på dem. Ted och Kai. Jag börjar tänka också att det är en speciell känsla när man på något sätt i realtid ser ett kändisskap uppnå. För att oftast så är det ju på något sätt att det är någonting som så där att det sakta pyr fram, och sen plötsligt så är det så, och att man är liksom etablerad på ett visst sätt. Men ibland så sker det ju sådana där ryck, och det är alltid intressant när man är med om det. Jag kommer ihåg när Kristoffer Strandberg, när vi jobbade tillsammans, och så var det plötsligt ett samtal där han sa att han har fått ett erbjudande som han inte kan säga nej till, och sen så slutade han jobba, och så gick det då en tid, och sen var han då med på Toast, och sen efter det så har han ju gjort en otrolig karriär liksom i finska Finland, och är med liksom i Top Gear och allt det där. Och att det blev en sån här känsla av att ja, okej, okay, alltså jag kände ju den där personen och vi jobbade tillsammans, och nu liksom sveptes han iväg. Och då, lite samma känsla också på något sätt, att här när man bara ser att oj, nu händer det här. Och då börjar jag tänka också hur skönt det måste vara, alltså att de är tre som är på något sätt tillsammans med det här. Alltså hur mycket svårare det måste vara att vara ensam med om en sån här sak. För att det är ju såna här saker också medför, det är ju otroliga mängder av människor som också vill hoppa på det här tåget och som vill i bästa fall casha in på den här framgången. Och det är ju nöd, det måste på något sätt fattas väldigt många beslut. Vilka vägar ska vi gå? Hur kommersiell vill vi vara? Vad ska vi tacka ja till? Och att på något sätt vara liksom tre hovon där som kan på något sätt sätta allt i en kontext, så är ju nog väldigt skönt måste det vara.
Vi var väl inne på det här redan i en tidigare podd när de hade vunnit den här deltävlingen. Att säkert är ju nog en del av det de känner just nu också skräckblandad chock, för att de hade säkert inte tänkt att det skulle gå så här.
Mm.
Och det är ju det här uttrycket smida medan järnet är varmt. Och så här varmt har ju järnet aldrig varit för någon finländsk artist, tror jag. Nu har de möjlighet att som smida vad som helst egentligen.
Ja.
Men det kommer att kräva jättemycket förändringar i livet och jättemycket arbete. Och att ställa sig in, för det måste ju vara skrämmande. Och då är det ju också en styrka förstås att vara tre. Men samtidigt också svårt, för det kan hända att olika delar av trion vill olika saker.
Ja, och också på något sätt att nu kommer deras gränser att rubbas. Och att de måste på något sätt hitta en enighet där i att vad går man med på. För att nu plötsligt så nu finns det ju liksom Sverigepengar med i potten. Alltså att om de nu ska... Jag måste nu bara utgå från att de har säkert blivit kontaktade av en massa bastufirmor som tillverkar bastun. Och säkert vill liksom slänga guldsäckar åt dem om de förespråkar deras bastu. Och nu handlar det då om att ska man göra det? Men de är ju också på något sätt en trio som har på något sätt hållit hårt i det här liksom kreativa styret. Att de har alltid kunnat göra saker på sitt sätt. Men att nu då, om man får en stor summa pengar för att säga den här repliken som man kanske annars aldrig skulle säga, eller man skulle aldrig kanske annars göra det här, men gör man det för pengarnas skull, så det kommer ju att bli utmanande säkert.
Det är ju lättare för en kamel att ta sig genom ett nålsöga än för en rik man att komma in i himmelriket. Borde de ju veta.
Just det. Var det inte så att när vi skrev ju en hälsning åt dem där vi också använde ett
bibel. Men det där stämmer, för de är ju från ett annat Österbotten också. Det är ja. Ju det. Alltså, och jag tror att det också har betydelse. Att man bara liksom 100 kilometer, inte ens det, 70 kilometer från Pedersöre, så hade man inte den här jävla lutherska rösten i huvud som på något vis säger åt en att man ska inte som tro att man är någonting, inte vara någonting, och man ska inte sekta för högt. Och.
Nej, men det är just det, och jag minns att vi pratade om det där, för det var väl alltså med deras Gampemarksuccé, så hade vi skrivit, vi hade liksom gratulerat dem, och så hade vi väl skickat blommor eller skumpa eller vad det nu var, och så hade vi ett litet vykort då, där vi hade skrivit ett bibelcitat om något just i stil med det där, att om du är rik så kommer du inte till himlen. Men så minns jag att vi pratade efteråt, att tänk om de inte förstår att det där är att det var på skoj, alltså för att vi är ändå så olika, att vi har som olika bakgrunder där, att för oss var det på något sätt att ja, men det där är ju jätteroligt att vi påminner dem om vad som, vilka dygder man egentligen borde satsa på, fram om girighet, men att det finns ändå olika bakgrunder.
Nu har vi velat vara en fluga på väggen på den där efterfesten. När humorgruppen Kai för första gången ser någon hög på kokain.
Ja, det var väl en artikel om det där att de hade använt några kokainservetter och hittat en massa kokain på efterfestens toalett.
Patodrana linja.
Yo, no, yeah, yo, hög, yeah, no.
Nej, men det är ju nog, de står inför alltså sitt livs största framgång, men också vilken press från olika håll.
Mm.
Va, och där står de med sina high school sweethearts och sina liksom oförstörda själar inför en storm av kommersiella krafter som vill slita dem i stycken, en massa frestelser från knark och sex och sponsorer.
Men det är väl det där, alltså det är de här knark- och sexsponsorerna som är väl inte intresserade av dem, alltså för att de har andra värderingar. Och det är ju det som är deras styrka, och på något sätt också därför jag inte är orolig över att de ska på något sätt ramla ner i knark- och sexsponsorträsket. För att...
Inte det väl något träsk?
Nå är det väl det.
Inte måste det vara ett träsk, Vivan?
Ja, men... Jag tror ju att här är ju liksom styrkan också i att de är tre. Alltså att de kan bara fortsätta på samma sätt och att det... Det här,
men det är ju det här, det är ju nu som det blir litterärt deras öde här, just för att de har en så speciell bakgrund, en sån här genuin österbottnisk trygg identitet.
Mm.
Och nu ställs de inför den här stora världens brus på ett sätt som ingen österbottning någonsin har ställt sin för det för. Det är ju nu man vill läsa den här romanen om hur de reagerar och vad de tänker och liksom när de möter olika frestelser. Ska vi nu då sälja vår identitet till den här firman eller till det här brandet? Eller ska
de
vi...
här knarksexbastorna.
Nej, men jag är både fascinerad och vill se vart det här bär, och jag är också orolig för dessa oförstörda själar.
Men att nog ska det ju vara på något sätt det här, det som du sa, liksom det här litterära i det här är ju att någon av dem nu så går det för långt med. Och att det här påverkar gruppen och att någon dras ner i det här träsket.
Men nu var det ju Tommy Körberg som gick ner sig i drogmissbruket.
Ja.
Alltså Jakob säkert, ja. Sen som har störst risk här nu.
För det är mest press på honom när han ändå sjunger mest av låtarna. Och så går det för långt. Och så blir han blir kickad av gruppen för att han lånar pengar av dem. Och det är liksom att han vill bara en massa spelningar hela tiden för han har skulder. Och så till sist är de bara ka.
Ja, jag hade absolut inte sett fram emot den här poddinspelningen. För att jag visste att det här är svårt att sätta ord på dessa känslor man har haft i dessa dagar. Men framförallt vill vi väl från Ted och Kai-podden gratulera till någonting fantastiskt. Grattis, humorgruppen Kai, till segern i Melodifestivalen.
Nej, men så är det. Man kan inte säga någonting annat än grattis. Ted och Kai, Ted och Kai, Ted och Kai.